Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av Träningspodden. Det första poddavsnittet efter påsk. Post-påsk. Och i veckans avsnitt så kommer vi prata jättemycket om att starta ny träningsperiod. Och lite grann om hur man kan testa sig efter en träningsperiod eller inför en ny träningsperiod. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Jag befinner mig nytränad i min poddsäng hemma i lägenheten på Söder i Stockholm. Min poddpartner och författarkollega, tv-programledaren Jessica Almenäs. Är du också nytränad, Jessica? Hör jag
ja,
det,
men
kanske?
Tänk för att jag är det. Alltså jag tränar ju ofta hemma. Det är ofta jag liksom bara, nu drar jag fram mattan och så kör jag lite för att jag får lite feeling. Och så blir det lite så här hejsan hoppsan. Nej, men idag kände jag för det där. Och, ganska planlöst tyvärr just nu. Jag gillar inte att vara planlös som du vet. Men just den här morgonen så har jag nu tagit tag i detta som jag har tänkt på i flera veckor. Nu måste jag tillbaka till gymmet. Jag måste börja styrketräna igen. Och nu kan jag ut och köra basket. Så då är det inte så att jag behöver tänka att jag får träningsverk eller blir trött i benen eller så. Så i morse släpade jag mig äntligen iväg till detta gym och cyklade och körde styrka, och det var riktigt skönt. Och jag känner nu, när bara proppen kommer ur, så kommer jag ju att hänga på gymmet varje dag, för att det är ju precis sån som jag är. Jag är ju väldigt det är allt eller inget, om man säger så. Det är inte liksom lite lagom åt något håll. Men det
jag
känns
tror
skönt
att jag aldrig har hört dig komma nytränad för gymmet och vara deppig, irriterad, är sur. Du är alltid glad på rösten när du har varit och tränat på gymmet.
Men det har du rätt i. Men det är ju det som träning gör. Varför tänker man aldrig på det? Att det är ju så sjukt mycket endorfiner, man blir pigg. Och du vet, ibland när jag sitter och poddar och liksom inte har kommit igång med dagen, för vi poddar ju ofta på förmiddagen, då kan jag fortfarande vara så här, ont i huvudet, trött, seg, opepp. Du vet, har massa grejer som hänger över en som man måste göra, som man känner lite grann så här, men varför kom jag inte igång med det innan vi började podda? Och så sitter man och har det liksom i bakhuvudet hela tiden vi poddar. Men när man har tränat så känner man sig så jäkla bra. Nu längtar jag ju bara till nästa träningspass. Vad är det med träning?
Det är som att man håller upp handflatan i luften och så lägger man alla sina problem i handflatan och sen bara puff.
Ja,
puts väck.
Exakt. Och så blir man så glad för såna här småsaker. Som nu när jag skulle gå från gymmet, så köpte jag mig en Nocco och så sparade jag den tills jag kom hem. Och så bara, nu ska jag podda, nu får jag öppna den och kan jag njuta av min Nocco. En sån liten grej liksom, som gjorde mig så lycklig just denna dag.
Det är så intressant. Jag har ju inte varit utomlands i sol och värme på flera år, och jag är en sån som inte blir så här sol, alltså jag kan bränna mig på sommaren, men jag kan, alltså jag blir aldrig brun på sommaren. Jag är också faktor 50 och ligger inte och solar och så vidare. Och sen så tittade jag så avundsjuk på alla människor runt omkring mig sista dagarna nu på påsklovet när vi var i Sälen, och bara gud, alla blir så himla bruna. Och sen när jag kom hem, jag bara puff, herregud, hur nöjd med vårvinter i Sälen och kommer hem, inte med den stora panda brännan, men så här, man ser att jag har haft mina sportiga snabba glasögon på mig och jag har blivit lite brun i ansiktet. Den här påsken gjorde mig väldigt gott, det är min humörhöjare.
Men jag tror faktiskt på riktigt att vi svenskar lite brist på D-vitamin på vinterhalvåret. Och speciellt nu när vi inte har kunnat resa på flera år och åka bort på vintern. Att man märker av det. Jag vet inte, det är som att kroppen saknar någonting. För att jag kände också det nu när man har fått lite sol här under påsken och varit ute lite grann. Och igår på annan dagen, jag har jobbat hela påsken, jag ska komma till det snart. Men på annan dagen så satt jag ute i princip hela dagen och gjorde ingenting. Och bara solade. Jag gillar ju att sola, till skillnad från dig då. Jag tycker det är jättehärligt. Och det är som att jag känner att någonting har vaknat i min kropp. Det är precis som att min kropp är som ett träd på vintern. Det är så här grått, tråkigt, risigt. Bara står och väntar på att någonting ska hända. Och så kommer solen och så kommer värmen och så bara plupp, 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 knoppar det ut. Så känner jag mig just nu. Jag känner mig liksom som en grön knopp som är på väg att brista ut och bli ett härligt fint blad.
Men jag kommer ihåg för ganska många år sedan när barnen var små, då var vi uppe i Åre på påsken och det var en riktigt sån här vår-vinter-påsk. Men då åkte vi inte skidor, barnen var så små så att vi så här mer så här tultade runt i Åreby, så som man gör när barnen är lite yngre och man försöker hitta på aktiviteter som är så här, man får ändå liksom insupa atmosfären men man kan inte tillgodogöra sig hela miljön, hela berget. Men sen har vi varit på landet här i Stockholmsområdet de senaste påskarna. En påsk så var vi i Bad Gastein och åkte ut för, men det var också ganska många år sedan. Men jag hade liksom glömt bort det här hur vårvinter i fjällen är och känns. Och jag blev så både glad, förvånad, fascinerad. Man kan inte ställa sig och smygfota. Men de sista dagarna när vi åkte längd nu på påsklovet, då var det flera killar vi mötte i spåret som körde i shorts och bar överkropp. Jättemånga tjejer som körde i korta tights och sport-BH. Längdskidor.
Alltså det är så sjukt. Jag tror aldrig jag har sett det. Och nej, jag tänker också så här, om man ramlar, förstår du vilka skrapsår man ska få av snön? Det måste vara väldigt obehagligt.
Jag såg också en snubbe i backen, alltså på alpin, som hade såna här byxor med blixtlås. Han hade dragit av den nedre delen på byxorna och åkte i t-shirt. Men det kändes som en kille som inte ramlar.
Ja, okej, men olyckan kan ju vara framme. Det kan hända även den bästa. Jag tycker på att det känns konstigt, men några av mina bästa minnen från när jag var liten och även när jag var tonåring, det är ju när man faktiskt var iväg och åkte skidor på påsken och ofta när man så här grävde ner sig i en grop och satt och solade, du vet, tog av sig skidorna, tog av sig bara till understället, drog ner dragkedjan så att man liksom var väldigt ganska bar upp till. Och så satt man bara och solade och njöt och fick den här otroligt sköna slalombrännan. Men det var ju det mysigaste. Alltså skidåkning på påsken, det har jag så mycket bra minnen av.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med vårruset.
Vi säger stort tack till vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, jag skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Jag är så glad efter de här dagarna. Och jag gillar ju att prata om mig själv, som många som lyssnar på träningspodden vet. Och det gör jag ju även när jag är med min familj. Och då så pratade jag om mig själv. Eller snarare,
och då även när du är med din familj vill du prata om dig själv? Ja, alltså det är ganska naturligt när man har en podd att man pratar ganska mycket om sig själv. Men vad då? Kör du liksom samma grej när du är med familjen?
Nej, men jag tänker väldigt mycket högt om mig själv. Men då, när vi var ute och åkte det sista längdpasset här om dagen, då startade vi vid Gammelgården uppe typ i Högfjällshotellet. Och sen så körde vi det som blev vår favoritrunda. Då är det 5 kilometer liksom rakt ut på fjället. Och Det är väldigt bred passage. Det var inte snälla spår. Alltså man får slita ganska så hårt. Å andra sidan, när man gjorde de här på förmiddagarna, de här rundorna, då var ju snön lite mera packad. Den var lite krispig, men det finns ingenting som kan skugga när det är uppe på fjället. Annars åker man i de här skogsslingorna, då vet man så fort det kommer en skugga, då får man bra glid. Och sen kommer det solområde, då bara bromsas farten, och sen kommer det skugga, får man lite glid. Men här uppe på fjället så fick vi första dagarna när vi åkte där, då var det mulet, motvind, ja såklart var halva sträckan, för det är så här tur- och returspår. Men det är också skoterspår, ja men det är liksom ett tufft spår. Och efter 5 kilometer då kommer man fram till hemfjällstugan, och där kan man fika och gå på utedass och så vidare. Och sen så kan man antingen fortsätta över fjället vidare till något annat ställe och göra det som en lång slinga. Men vi åkte samma väg tillbaka, eftersom det typ är 5 kilometer uppför, så vill man ju ha 5 kilometer nedför. Och då tänkte jag högt där när jag åkte bredvid Hans. Och så sa jag, alltså gud, all den här energin som jag får av att göra såna här saker. Jag ibland kan tycka att jag är lite för klämkäck, lite för hurtig, lite för så här frisk och rosig om kinderna, om man, jag tänker så här hur människor ser på mig från sidan. Men jag själv blir så enormt uppfylld av att ha den här energin, precis som du pratar om, de här knopparna som slår ut. Mm. Och så tänker jag då högt så här, tänk om jag kunde konservera den här känslan där jag orkar åka längdskidor hela dagen, jag sticker iväg med min 3-åriga systerson till Vallebacken och försöker lära honom åka skidor. Han får åka mosters lift, som det heter. Då stoppar man in min stav som en knapplift, och så drar jag honom upp för backen och vänder på honom, och så stoppar jag in staven i hans händer, så styr jag honom ner. Och sen så åker jag med mina stora barn i backen, och sen kommer jag tillbaka och så kör vi lite schack. Men gud, vad är all den här energin? Var finns den någonstans? En eftermiddag hemma när jag bara, åh gud vad skönt att gå och lägga sig och sova. Jag måste liksom försöka bygga upp förutsättningar så att jag kan ha den här, jag vill ha den här energin jämt. Så tänker jag högt om mig själv, och han säger så här, jo Lovisa, du blommar verkligen ut i den här miljön. Och det, alltså varför bor du i Stockholm för, Lovisa? Jag bara, därför att det finns så många andra grejer som är väldigt bra med Stockholm.
Ja, men vänta, sa Hans det till dig, din man?
Ja.
Så han säger, varför bor du i Stockholm, Lovisa? Vill han bli av med dig, eller vad är det som pågår?
Nej, men han är så flexibel. Så säger jag så här, men Hans, vi köper en stuga i Sälen och så flyttar vi dit. Då skulle han bara, absolut. Ja, vi kör. Och säger jag så här att vi flyttar till ett litet hus i Trosa. Absolut, jag hänger på. Men då måste ju jag bära konsekvenserna. Jag är ju säkert en sån som ångrar mig när jag väl har gjort det där stora projektet. Men,
så det är och du är den som är drivande då, med andra ord. Det måste vara du som tar det initiativet.
Jag drar igång. Och så gör jag listan på allting som ska göras. Och sen så lämnar jag över listan till Hans och skjuter ut mig.
Jaha, nej men det är ändå en bra uppdelning.
Nej, men just det här med att uppleva att man blommar ut. Det var sån himla här. Det kom så här över mig nästan som en våg. Och nu vet jag att jag har bra förutsättningar den här våren. Jag ska jobba ganska mycket, men jag ska göra roliga saker. Jag ska åka till Göteborg till exempel den här helgen som kommer nu idag när det här avsnittet släpps, och köra träningsdag på Sankt Jörgen. Jag ska åka till Villa Strömsfors och köra träningshelg. Jag ska till Marbella och hålla i en 4-dagars konferens. Alltså jag ska göra väldigt kul grejer den här våren. Och jag ska liksom verkligen vara så här att jag kan, ja men när man är trött, man vill gå och lägga sig på soffan. Är det verkligen så att man blir piggare av det? Eller finns piggheten att hämta någon annanstans? Kanske på en promenad eller en liten kort jogg. Eller att gå ner på sin yogamatta och köra lite rörlighet. Man måste bara liksom komma ihåg det där. Att man får mer energi, man blir piggare av att göra någonting. Inte att lägga sig och kolla på Wild Kids kanske, som jag gör då.
Åh, det där, jag borde nästan skriva en lapp på det där och så bara sätta upp den hemma på massa olika ställen så att jag inte trillar in i det där. Att jag bara säger, nej jag är så trött nu, jag har ingen energi, jag orkar ingenting, och så lägger mig och spelar något dumt mobilspel. Och så blir jag arg på det jävla spelet och så håller jag på med det i flera timmar för att jag inte kan sluta. För att jag bara, nej men nu, en gång till, en gång till, en gång till, bara en gång till. Och det får ju ingen energi av. Jag blir ännu tröttare. Jag blir typ blind, för att man blir blind när man ligger och stirrar på en skärm jättelänge. Och får ont i handen och blir bara slapp liksom. Ja. Så att jag ska skriva en lapp till mig själv. Kanske gå runt med den i fickan alltid hela tiden. Att träna istället. Gör något aktivt, något fysiskt aktivt, eller gå ut när du känner att du är trött och bara vill gå och lägga dig på soffan. För att de dipparna får jag varje dag. Men det var ett bra tips. Och det där vet man ju. Det där vet ju alla som lyssnar på träningspodden. Men det är ju lätt att glömma bort det ändå, fast man vet om det.
Men jag har varit väldigt mycket ledig under påskhelgen som var. Jag hade lite grann onlinejobb med mina onlineklienter och så vidare. Men du, Jessica, du har varit on duty.
Men snälla du, jag har jobbat hela påsken. Alltså jag har jobbat så hårt för att mitt lilla barn ska få rida 2 runder på alla 1,5 minut vardera. Så har jag liksom varit i tjänst i flera dagar. Nej, men det, skämt åsido, så har det varit faktiskt en ganska härlig påskvecka hela veckan. För att som jag berättade förra veckan, så på loven så är det många som vill sälja sina lektioner. Och då passade jag på mig att köpa på en massa lektioner. Så att jag red själv 3 gånger förra veckan. Jättekul. Hoppade 2 gånger. Och det var... Nej, men det är så kul. Det är så kul att hoppas att jag... Det bara spritter i hela min kropp. Så roligt tycker jag att det är. Jag vill bara hoppa hela tiden. Varje dag helst. Och bara vara i stallet och gosa med min älskling Fille hela dagarna. Det är så himla, himla mysigt. Men Dylan har ju då tävlat. Så han tävlade först på långfredagen. Och då... Vad 17 hade jag för tjänst då? Det var något som jag gjorde. Jag tror att jag kanske var... Jo, jag var på banan. Jag jobbade på banan. Barnpersonal var jag. La upp hinder och krattade och trampade och höll på. Efter att han hade ridit. Och sen... Och Dylan tyckte förresten att jag var otroligt pinsam. För att min älsklingshäst, när han skulle gå då. Och jag blev så lycklig bara av att se honom. Och så på näst sista hindret så tvärnitar han så att den stackars tjejen som rider honom trillar av. Och då får man ju gå fram och liksom fånga hästen så att han inte bara sticker iväg runt rider. Så att nu stod han helt stilla, så det var helt lugnt. Men då går jag fram till honom och jag blir så till mig när jag är så nära den här hästen. Jag kan inte låta bli. Så jag går fram och pussar honom på mulen och gosar med honom. Och Dylan vet efteråt, han bara, mamma, det där var det pinsammaste någonsin. Jag bara, va? Vadå att man pussar hästen? Han hade ju precis kastat av en tjej och du bara går fram och pussar honom och säger att han är duktig. Så det kanske inte var det skönaste.
Positiv förstärkning.
Ja, man är så gullig. Man kan inte låta bli att pussa den mjuka, goa mulen. Nej, och sen på påsklördagen så var vi också i stallet, för då skulle det byggas bana och förberedas inför söndagens tävlingar. Just det, på fredagen så bar jag också 10 tunga bord. Upp för trappor, ner för trappor, via hissar och jag vet inte allt. Från ett ställe till ett annat som skulle vara då på söndagens tävlingar. Det var också min uppgift. Och sen på lördag var vi också i stallet hela eftermiddagen. Byggde bana och höll på. Det var ganska kul i och för sig.
Får ni hitta på banan själva eller finns det någon banchef?
Nej gud, absolut inte. Det finns en banbyggare. Så hon sa ju till oss allt vi skulle göra. Så vi var hennes assistenter, kan man säga.
Och så sa hon så här, man kan inte få feeling och bara, här kör vi 2-10.
Nej. Det är ju bestämt på förhand. Hon har ju en skiss som hon har gjort på hur banan ska se ut. Hur många meter det ska vara mellan varje hinder. Exakt var i ridhuset de ska stå. Exakt hur breda de ska vara. Exakt hur höga de ska vara. Och det beror ju på hur stora hästarna är. Så det justerar man ju under dagen. Både bredd och höjd. Och det finns ju regler för det då. Att om man anmäler sig till en klass, då är hindren i den klassen upp till... 80 cm höga. Och då kan de ju inte plötsligt vara en meter. För då kan ju inte de där små ponnisarna hoppa så högt. Eller det kanske de kan. Men en del kan ju inte det. Och då måste man veta när man anmäler sig vad man anmäler sig till för höjd, om man säger.
Mm-hmm.
Så att det är jättenoga bestämt. Och det var väldigt noga, för vi fick stryk om vi inte ställde upp hindren exakt där hon hade lagt ut bommarna. Så att det är väldigt noga. Men det var kul, hon är rätt rolig, den där barnbyggaren. Hon skojar och håller på, så det är ganska skoj. Så gjorde vi det och så fixade vi med hästen inför söndagen. Och jag blev liksom arbetaren till Dylan och den andra tjejen som skulle rida samma häst då på tävlingen. Så jag fick klippa hovskägg och kamma och borsta och mocka och fixa. Det var mitt jobb. Sen på söndagen, då var vi alltså i stallet från 6:30 på morgonen till 6:00 på kvällen. Och det var inte så att jag satt och slappade, utan jag jobbade baske med hela dagen. Dylan red första klassen, så han red redan vid 8:30 ungefär. Och sen var han klar med det, och sen så fick han också jobba. Men så fick han migrän på eftermiddagen, så fick jag skjutsa hem honom och sen åka tillbaka för att arbeta. Men det var kul, då hade jag lite olika arbetsuppgifter. Så först på morgonen så mockade jag och höll på och hjälpte Dylan lite. Sen fick jag stå på framhoppningen, där rider man fram då och hoppar lite hinder så innan man ska gå in och rida. Och det är väldigt noga regler, vilket varv man får rida i, hur många som får vara inne samtidigt, vilka hinder man får hoppa, hur höga hindren ska vara. Alla måste liksom sköta det här, annars blir det farligt, man kan krocka och göra illa sig och så. Men det var rätt kul. Och sen fick jag vara tidtagare, det var också kul. Oj då, nu vill Siri också vara med och prata med oss. Siri tyckte det var jätte...
Ja, hon vill vara tidtagare.
Hon vill också vara tidtagare. Så jag vill fråga, vilken klocka vill du använda för att göra det här? Jag har inga klocka just nu. Men nej, så var jag tidtagare ett tag och sen var jag banarbetare. Och det här var ju lite dumt av mig, för att jag har ju fortfarande väldigt ont i min fot. Och när man är banarbetare så måste man gå och trampa väldigt mycket i underlaget, trampa hårt. Och, för att... när hästarna springer så blir det stora hål i underlaget liksom. Det är ganska mjukt underlag. Så det måste jämnas ut och plattas. Och jag hade så ont i foten. Och jag vågade inte säga någonting. Utan jag bara, nej men nu har jag fått den här uppgiften. Så nu får jag bara trampa på. Men du vet, när jag kom hem. Jag var nästan grinfärdig efter att ha jobbat då i 11 timmar. Och kommer hem. Och jag hade fruktansvärt ont i ryggen av trampandet också. Och så ont i min fot. Och Patrik bara, men varför sa du inte till att du inte kunde göra det där? Nej, men det var pinsamt liksom. Det vågade jag inte. Då var jag tvungen att ta 2 stycken diklofenak för att komma ur sängen dagen efter. Och det hjälpte faktiskt lite grann. Så det var min påsk. Det var bara massa hästar, 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 hästarbete. Och det är så mysigt. Du vet ju hur jag blir, Lovisa. Det här är inte en egenskap hos mig själv som jag gillar. Men jag snöar ju helt in på saker. Så du vet, när jag har legat i sängen på kvällarna och ska somna, så jag har legat och tänkt så här... på ridning, på hästar, på fille, på att jag vill hoppa mera. Hur ska jag göra för att få hoppa mera? När kan jag börja tävla? Alltså, vad händer om jag trillar av? För du vet, folk trillar ju av. Nästan varje hopplektion jag är på så trillar någon av. Märkligt nog. Och då har jag tänkt så här, tänk om jag själv trillar av. Med min otur så kommer jag väl att få de konstigaste skadorna i hela världen som ingen naprapat eller läkare eller sjukgymnast eller någonting kan hitta. Eller veta vad det är för något. Och så får jag dras med det i några år och sådär. Så att, det är det enda jag tänker på just nu. Det är bara hästar, 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 ridning. Sånt som jag brukar vara med basketen. Men nu när jag inte riktigt kan spela basket så har jag liksom backat lite från det. Och det är också lite grann lögn. För att just nu är det slutspel i basketligan. Jag följer ju bara damerna i princip. Och jag tittar ju på varendaste match. Och analyserar och tänker. Och skriver ner system som jag vill spela med mitt lag. Och nu är jag lite coach då när jag inte kan spela. Så jag ritar upp spelsystem. Funderar över försvar. Funderar över vem som ska vara på vilken position. Hur ska vi träna på det här systemet. Så att jag är lite insnöad på det också. Men jag är nog... en väldigt jobbig person att vara med. För att jag vill ju bara prata om de här grejerna nu. Stackars Patrik, han skiter ju i hästar. Han tycker det är så tråkigt. Och jag vill bara prata om hästar. Hästar, 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 hästar. Eller basket. Olika system. Det tycker jag är lite roligare. För det kan han ju relatera till som handbollscoach. Men ja, jag är en väldigt intensiv människa har jag kommit på.
Jag tänkte på när jag cyklade hem från gymmet idag, och det är intressant att du använder exakt samma uttryck precis när vi började spela in veckans avsnitt av Träningspodden, då du säger att du är en allt eller inget person.
Mm.
Och som du nu får säga, okej, nu ska jag, eftersom jag är en allt eller inget person så kommer jag ju hänga på gymmet varje dag nu.
Ah.
När jag cyklade hem från mitt eget gym då i morse, så tänkte jag på det där med hur att vara en allt eller inget person kan vara den största framgångsfaktorn i vissa sammanhang, med vissa, på vissa områden i livet. Till exempel, jag tänker, i relationer. så kan det ju verkligen vara en framgångsfaktor att man är en allt eller inget person. Att man går all in i en relation, man investerar jättemycket och har man samtidigt mött en person som också är en allt eller inget person i den här relationen, så brukar det vara en perfect match jämfört med de här personerna som är lite så här, lite svårlästa, investerar lite grann, backar bakåt, kommer tillbaka och så står man själv där och liksom bara öser och öser och öser och så får man liksom inte lika mycket tillbaka. Privatekonomi kan jag tänka också, det kan vara en riktig framgångsfaktor att man verkligen styr upp allting till 100%, går all in och automatiserar sparande och så vidare. Och sen så kan man bli, så är man då allt eller inget, då kan man, när man sen är inget, så rullar det där på. Jämfört med att man tänker så här, man ska ta tag i sparande, och, men man liksom tar inte nästa steg. Men jag mötte för 2 veckor sedan en person som beskrev sig själv som en allt eller inget människa när det handlar om träning. Och då var det inte så här som du, Jessica, som är så här allt eller inget i träningsformer. Alltså du går 100% in i basket, eller du går 100% in i häst, eller du går 100% in i din löpning, eller golf, eller vad det nu är.
Ja.
Utan man är allt eller inget träning generellt. Så att man kör stenhårt och tränar upp sig på värsta resultatet. Och sen så, puff, inget. Och då kanske det är inget 9, 10, 11 månader. Och sen bara, nej nu jävlar! Och så går man all in, 100%. Och får värsta resultaten igen. Och så bara, nej, jag orkar inte. Och så blir det ingenting. Och hon beskrev det som att det var hennes största hinder. Att vara en allt eller inget person när det handlar om träning. Det var hennes största hinder till att kunna få de här långsiktiga resultaten. För hon beskrev det som att det var så himla jobbigt att ta det här första steget varje gång. För hon visste hur mycket som skulle krävas av henne för att få resultat igen. Och hon upplevde också, beskrev det som i att varje gång hon hade varit en inget-fasen så blev det ännu jobbigare. Inget-fasen blev lägre och lägre ner för varje år som hon startade om sin träning. Och hon så här, hade något eget resonemang kring det, så här, att hur tränar jag lite lagom? Hur gör ni som tränar varje vecka, flera pass i veckan, året om? Som liksom, visst, man kanske tar lite chill på en semester, men sen när semestern är över, då är det en vanlig vecka igen. Hon liksom tappade alltid all styrfart under semestern och sen kom hon aldrig igång igen förrän ett halvår senare. Och då var det så enormt jobbigt. Har du något resonemang om det här, Jessica? Kan du känna igen det? Har du någon sån här person i din närhet som har allt eller inget mentaliteten i träning generellt?
Alltså jag tycker att man tyvärr träffar på väldigt många personer som har varit mycket inget. Vilket jag tycker är så märkligt. Jag har jättesvårt att relatera till det. För att jag är verkligen allt eller inget, men jag håller ju alltid på med något. Det är alltid någon träningsform som jag är helt insnöad på. Och då kan det vara precis som du säger. Det kan vara golf, det kan vara paddel, det kan vara basket, det kan vara hästar. Men det är ju alltid, det kan vara styrketräning. Inte så ofta, men det har hänt. Det kan vara löpning. Men jag är ju aldrig inget. Det tycker jag är märkligt. Men eftersom jag själv är en allt eller inget person, så tror jag liksom framgångsfaktorn, om man är en sån person som är allt eller inget tränare, det måste ju ändå vara att försöka bromsa allt, tror jag. För om man blir för mycket allt, att man går för mycket inför och liksom går ut för hårt, det är ju oftast då man inte orkar hålla i. Och då slutar man. Då är det liksom på semestern, jaha, nej, nu tränar jag ingenting. Ja, men då skiter jag i det igen. Det blir så lätt att trilla tillbaka till inget när man liksom sätter upp ribban så otroligt högt. Så det tror jag är det man måste göra, att man måste liksom försöka minska på båda delarna, både allt-delen och inget-delen, och försöka hitta någon slags balans som man klarar av att hålla i. Det tror jag är en framgångsfaktor om man vill bli en sån som tränar jämnt alla veckor året runt i princip. Eller vad tror du?
Jätteintressant det där med att bromsa sig. Alltså jag har ju ingen egen inre broms. Min broms har ju kommit av att jag har skaffat familj, att jag har ett jobb. Tiden blir en broms för mig. Mm. Jag kan dra igång planen för ett träningspass eller för ett lopp till exempel, som för några veckor sedan när jag så här på feeling bara, nej men jag kör Vasaloppet, och bara så här börja rodda allting kring det spontant.
Men jag hade kunnat göra likadant, så jag relaterar verkligen.
Ja, och där hade jag ju en natt på mig när jag så här, nej Lovisa, är det verkligen värt det? Kommer du få ihop alla de här delarna? Nu blandar du in massa andra människor i det. Men så min egen broms, den ligger ofta i tid. Och jag kan känna så där att när jag gör någonting som det är lite ganska hög tröskel i, till exempel padden för mig. Det är ganska hög tröskel på så sätt att jag måste ta mig till en paddelanläggning som ligger hyfsat långt bort. Jag måste förhålla mig till tider och någon annans. Man måste vara 4 stycken och när kan de spela? Och då vet jag så här, okej, just nu så spelar jag 4 gånger i veckan kanske. Alltså inte nu, men jag gjorde det för några månader sedan. Då spelade jag 4 gånger i veckan. Och då visste jag att nej, men det här kommer du inte kunna hålla i, Lovisa. Men njut av det lite grann nu. Och så tycker jag att det är skitkul. Och sen så fick jag ju lite ont i min underarmsmuskel. Någon gång fick jag ju, i augusti förra året, då hade jag ju spelat hela sommaren hur mycket som helst. Så fick jag ju svinont i min vad. Men det innebär ju inte att jag slutar med allt annat bara för att jag går all in på padden. Jag tänker de här som kanske snittar på ett pass i veckan när man tittar på en lite längre period. Och sen så är man en allt eller inget person och tänker man, nej nu jädrar styr jag upp det här. Och så gör man sin träningskalender och bokar in när man ska träna, som du och jag pratade om, vår söndagsplanering. Och sen så tittar man, så man tror och tänker att 5 pass i veckan, det är rimligt. Kanske 2 styrketräningspass, 1 intervallpass, löpning, och sen så vill man ut och jogga lite längre pass, och sen så vill man köra något extra bonuspass. Det är liksom inte rimligt att gå från det här att snitta ett pass i veckan, och då över, liksom, då kan det betyda att det många veckor är 0 och ibland är det 2, till att tänka att 5 pass är rimligt, för man kommer att tröttna, man kommer inte att kunna klämma in det där i sin kalender varje vecka. Och har man då, klart man kan ha en dröm om 5 pass i veckan från ett i snitt, men det är få som klarar av den stora ökningen, både när det handlar om lederna, när det handlar om musklerna, när det handlar om hjärnan och motivationen, kalendern. Jag tror att det är mycket smartare att stegra upp träningen och, som du säger, att bromsa. Men bromsen är ju jättesvår. Jag tycker det är så skönt när jag som coach... Det är lättare att vara en coach som bromsar än en coach som måste gasa en person. Men de personerna som behöver bromsen, de är inte lika benägna att ta hjälp av en coach. Utan de kör på. Och sen så tappar det för att de får ont eller liknande. Men det var intressant att du själv pratar om det här att vara en allt eller inget person. När det handlar om kosten till exempel, där tror jag att det är mentalt svinsvårt att inte gå all in på kosten. Styra upp varenda måltid, dra fram en strikt diet och sen så bara så här, borra ner hakan och köra på. Och sen bara, nej, nu orkar jag inte längre. Eller man har nått sitt mål och bara, så, nu är jag klar. Och så blir det inget igen. Och så går tiden och så inser man, nej men herregud, nu har jag tappat alla mina goda vanor.
Nej men kosten är ju, för mig är ju det ett jätteproblem. För jag är precis som du säger, verkligen alltid inget. Jag har ju heller inget tålamod. Så att om jag börjar äta lite nyttigt och sunt och så här, får jag inga resultat på 2 dagar, då tröttnar jag ju. Då är jag bara såhär, nej, det händer ju ingenting. Det händer ingenting, kan jag gå till Patrik och säga. Jag har inte gått ner ett gram. Men han bara, men du har hållit på i 2 dagar. Snälla, det tar ju tid. Nej, men det går inte. Nej, men då får jag byta till något annat. Då håller jag på med något annat. Och så har jag märkt det så här, med åldern att jag inte riktigt kan motivera mig själv. Förut så kunde jag ändå motivera mig själv så här, men nu ska jag göra en produktion här snart och vill jag gärna vara i form, så nu får jag skärpa mig med kosten och sköta det liksom. Men då kunde jag göra det. Och nu så orkar jag inte. Jag säger, men varför? Skit är samma. Får väl, Sara får väl fixa större kläder. Jag orkar inte bry mig liksom. Och det, jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag är inte riktigt säker på om det är bra eller dåligt. Som nu till exempel så är det Ellegalan då nästa vecka. Och Ellegalan är ju i min bransch, det är ju liksom, det är ju det största. Alla vill ju gå på Ellegalan.
Det är OS för modebranschen.
Ja, men det är det. Och man pratar om det i månader innan. Och man planerar kläder. Och det är, ja, det är en jäkla baluns helt enkelt. Och alla är där. Alla är uppklädda till tänderna. Det är verkligen stort. Och då, så jag ska ha en jättefin klänning som jag inte ska berätta i detalj. Men den håller på att tillverkas i alla fall. Och när jag träffade designen så sa jag sen, men jag kommer att gå ner i vikt, Helga, och jag ska faktiskt gå ner lite grann för att det behövs för den här klänningen då som vi ska ha. Och hon bara, ja, men vi gör en sån här, så får vi ta in den då om det behövs. Tror du att jag har orkat? Nej, jag har inte brytt mig. Jag bara, nej, men jag orkar inte. Det är för tråkigt att gå på någon slags diet. Jag pallar inte. Så jag vet inte, är det här bra eller är det dåligt? Vad skulle du säga?
Jag tycker att det är jättebra. Alltså, att jag tror att resignera på det sättet som du gör, jag tror att det är tillfredsställande. Jag
tror att den tror där, du det?
Ja, jag tror att den här inre kampen med en känsla av en känsla av att man hela tiden måste göra lite bättre, lite till, skärpa sig lite extra. Jag tror att den tar mer energi än vad tillfredsställelsen av att ha en mindre storlek sen ger.
Ja, kanske. Men jag vet ju sen också när jag tar på mig kläder, bara, fan, varför gjorde jag inte det? Varför ansträngde jag mig inte lite? För att då tycker jag ändå att men det är något som väller ut någonstans. Eller jag känner mig tjock, eller magen putar, eller vad fan det nu kan vara. Och då blir jag så arg på mig själv. Bara, varför är du så lat? Varför tog du inte bara tag i det? Hur svårt kan det vara? Men tydligen är det så svårt att jag inte längre kan motivera mig. Och jag kunde det förut. Det var något helt annat. Då var det bara så här, nu har jag bestämt mig. Då kör jag på det. Pang, boom. Och det är som att jag inte riktigt bryr mig. Men jag skulle ju ändå vilja ha resultatet. Förstår du?
Nu viker jag ner mina träningstights. För nu tyckte jag att de tryckte lite för mycket på min mage. Här när jag
bara för att jag pratade om detta.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, Och sommaren närmar sig. Och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel om man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Det här allt eller inget, eller resignera, ta tag i saker, det hänger ihop lite grann med en ganska så stor och omfattande önsketema till veckans avsnitt av Träningspodden. Får jag läsa? Mm.
Ja, berätta.
Ja, det här är från våran poddlyssnare Ulrika. Hon har önskemål om inspiration till kommande träningsmånader. Till exempel olika fokus från påsk och 10-12 veckor framåt. Var börjar man om man vill bli starkare i bålen eller bättre hållning, mer hållfast i vardagen? Eller vart ska fokus ligga till en början efter vintern när det blir barmark och man ska öka belastningen för att kroppen ska orka med längre löprundor, fler cykelrundor etc. Och sen har vi också fått, egentligen på samma tema tycker jag, från en tjej på Instagram som skriver att hon önskar träningstips för gäng med blandad träningsvana som ska upp på Kebnekaise i juni. 2 månader kvar och dags att börja. Det är lite samma tidsspann. 8, 10, 12 veckor. Och både du och jag, Jessica, vi befinner ju oss i en tydlig övergångsperiod. Och nu pratar jag inte om klimakteriet. Det var inte det jag tänkte på. Utan mer det här att efter påsk in i april, maj så blir det en naturlig switch träningsmässigt för väldigt många. Du är där, jag är där, det är väldigt många som har styrketränat inomhus, som kanske har sprungit sina intervaller på löpband, som har hållit på med längdåkning eller utförsåkning och som nu känner så här att man är redo att kliva över till en annan sida.
Ja, precis. Och jag tror att många också i den här perioden börjar tänka på att snart är det sommar. Man gillar liksom att vara i form till sommaren. Om man ska prata lite mer ytligt så vet jag att det är många som tänker så, även om inte många säger det längre, för det är inte så modernt att säga det. Men det är absolut en ny fas, och det märker man också till exempel på Bionic där jag går. Om det var under vintern massa lediga tider så är det nästan omöjligt att få tag på en tid nu. För plötsligt får alla panik och ska bara träna. Så det är ju absolut en ny fas. Det är också en fas där man går kanske inifrån gymmet, ut och kör ute. Springer mer än vad man gör på vinterhalvåret och så vidare. Men du som är proffset får börja och berätta hur du tänker att man sätter igång den här omställningen.
Ja, jag tycker att det är väldigt kul med tester. Och apropå det där med, egentligen så är de där kläderna som du får hjälp med att sy upp, eller att du, det är ju liksom en form av Men det skulle kunna vara en motivationshöjare, men det kan också vara en motivationssänkare. Men det är också liksom en form av test fast i kroppsform.
Mm.
Och jag som coach tycker ju att alltså, tester kan man ha för att utvärdera hur träningen har varit, vilka resultat det har gett. Antingen utifrån känslan när man upprepar exakt samma sak en gång till, 3 månader senare. Eller vilka ökningar man har kunnat göra, till exempel i tempo på en viss sträcka. Eller om man har kunnat kapa minuter på milen och så vidare. Och det kan man ju tänka sig, som jag har nu väldigt många klienter som gör tester för att avsluta ett träningsprogram. Alltså att man vill se vad som har hänt under de här månaderna. Mm. Det behöver inte vara så att man har gjort samma test när man började, men man har ett hum om ungefär var man låg när man gjorde det tidigare. Och då ganska tydligt så kan man se, ja, men att man har kunnat höja sin snittfart på 5 kilometer. Vet vi liksom att ja, men vi sprang inte exakt samma sträcka 5 kilometer om det var utomhus. Det kanske var is när vi sprang då, eller det kanske var snöfall, och det kanske var massa faktorer som var olika. Men ganska så tydligt så kan man se att det faktiskt har förbättrats. Men sen kan man också tänka sig att man gör tester inför en ny träningsperiod eller ett nytt träningsprogram. Och de testerna behöver man egentligen inte följa upp, utan man kan ha dem som ett riktmärke för var träningen ska ligga, kanske intensitetsmässigt, men också vilken volym som man klarar av. Och jag till exempel, jag gjorde, det var verkligen så här idag som den stora alltså stora förskjutningen i min egen styrketräning till exempel. Från att ha haft jättemycket uppbyggnadsfokus, jag har varit jättetrött varenda träningspass, jag har kört nästan varenda sätt till så här, nu orkar jag inte lyfta hantlarna en enda gång till. Typ den fasen, till att nu gå in och jobba mycket mer explosivitet, jobba mer spänst, jobba mer snabbhet. Och för att veta att ja, men den träningen som jag ska göra nu framöver, att den faktiskt jobbar med de förmågorna, så testar jag fram vilka vikter är rimliga att jobba med i det här programmet, så att det inte blir för tungt men inte heller för lätt. Vilka övningar är rimliga för mig tekniskt sett att få ut mesta möjliga effekt och så vidare. Och där kan jag se, som till exempel Jessica, din syster. Om man pratar om skillnaden mellan motionären som vill göra lite tester för att höja motivationen, för att få svart på vitt att man blir bättre över tid i så här specifika gymövningar, eller till exempel då en klassiker, springa 2 kilometer på tid.
Mm.
Eller idrottaren som har som vet man har gjort någon form av så här kravprofil eller kravanalys av den idrotten som man vill bli bättre på att utöva. Man är inte jätteintresserad av att bli mycket starkare i gymmet. Man tycker inte att det är skitkul att vara ute och springa, men man vill få ut effekten på, i din systers fall då, basketplanen.
Mm.
Hon vet jag att hon har kört nu någonting som, nu är jag så dålig, counter movement jumps tror jag den heter.
Mm-hmm.
Där man, det är inte svårighetsgraden att du ska stå upp på golvet och sen hoppa upp på en låda. För då kommer ju liksom ett tekniskt moment, också för mig då ett rädslomoment, det här med att hoppa upp en box.
Ja, det gillar inte du.
Nej, men det är, tillsammans med hästar så är det bland det värsta jag vet. Så, men att träna, dels då att först se, okej, men med den spänst som du har idag, som ju då är superrelevant för en idrottare där hoppa högt är en jättebra parameter. Det är väldigt bra att kunna hoppa högt i basket.
Ja, verkligen.
Då vet jag att hon, din syster då, fick göra ett test där, det här är ganska avancerat, det här kan man inte göra hur som helst, utan hon hade en liten mätare på foten. Och sen så böjer hon på knäna, står på golvet, böjer på knäna och sen tar hon i allt vad hon kan och hoppar så högt upp i luften som hon kan, sträcker ut knäna och liksom sträcker vristerna och sen så landar hon igen. Och det är den här mätaren, det den mäter, det är hur högt upp hon har varit i luften, hastigheten och höjden då. Mm. Och då tror jag att hon landade någonstans mellan 45 och 50 centimeter, den siffran landade hon på. Och då finns det så här att, ja, men är du en bra basketspelare, kvinna, då finns det många som ligger då mellan 50 och 55 centimeter. Och då kan ju hon utvärdera över tid att den styrketräning som hon gör ökar hennes spänst så att hon kan hoppa ännu högre.
Mm, precis. Intressant, för att jag visste inte att min syra var så här seriös med den här spänsträningen. Det här har hon liksom inte berättat för mig. Hon har sagt lite löst.
Superseriös.
Jag vet, men hon har sagt lite löst till mig så här, ja, men nu när jag går till min PT, vi kör lite så här explosivitet och så till basketen. Jag bara, men några tester har jag minst inte hört talas om. Så det här var ju, varför har hon inte dragit med mig på detta? Nu är jag skadad i för sig, men det här känner jag att jag också
skulle
vill
gå
göra.
Igång på det här.
Ja, det irriterar mig lite. Hon döljer det här för mig.
Ja, men det här är ju idrottsspecifika tester. Och som i mitt fall till exempel, så jag använder den här lilla mätaren i min bänkpress. Där jag då ska prova fram vilken vikt som jag kan vara som mest explosiv på. Så då så här, fick jag göra repetitioner. Och så ökade vi på, och så ökade vi på. Och så mätte vi hela tiden, vad var den högsta vatten som den här mätaren kunde liksom mäta fram när jag pressar upp stången.
Mm.
Och till slut då såg vi att den här kurvan vände. Så att när jag körde på 30 så var det en viss siffra. Och sen så gick vi upp på 40 och den ökade. Så gick vi upp på 45 och då ökade den. Så gick vi upp till 47,5. Då minskade den. Då gick vi tillbaka till 42,5 och provade så här finkalibrer. Då såg vi att det bästa vikten för mig just nu att träna explosivitet på, där jag är som mest explosiv, det var 42,5 kilo i bänkpressen.
Mm.
Och det, då är jag ju intresserad av att vara så explosiv som jag kan i pressrörelsen. Och sen så kombinerar jag det med att vara explosiv i dragrörelsen. Nu är det här så idrottsspecifikt för mig i paddling. Jag är inte jätteintresserad av hur högt jag kan hoppa. Men jag är dock lite, inte orolig, men jag är lite nyfiken på, jag tror att jag kommer få göra samma test som Jenny. Aha. Nästa gång jag ska träna med PT. Det är ju inte min starka sida att hoppa högt. Men om man tittar då på motsvarigheter för motionärer, det här med att faktiskt göra lite tester för att öka motivationen när man gör en övergång till en ny typ av träningsform eller liksom en annan inriktning på sitt träningsprogram, så tänker jag att om man ska springa till exempel ett lopp nu sent under våren eller väldigt tidig sommar, då är man ju inte riktigt i uppbyggnadsperioden, utan man måste ju kliva över till att faktiskt få upp sin snabbhet. Man behöver antagligen jobba lite spänst och explosivitet för att få lite kvickheten i kroppen. Man kan, om man under vintern har legat och bara rullat på löpband, man kanske har kört såna här konditionsvoddar där man håller på i 20-25 minuter och kastar boll och sitter på roddmaskinen. Men man måste liksom hitta lite mer kvickhet i löpningen. Till skillnad från de som kanske inte har sprungit någonting under vintern, kört längdåkning, som jag till exempel. Nu har jag åkt så mycket längdskidor hela vintern. Och jag har sprungit en hel del på löpband och gjort mina hundintervaller, som är väldigt oregelbundna intervaller lite kors och tvärs. Jag har rätt höga förväntningar på att det kommer kännas när jag börjar med min mer prestationsinriktade löpning. Men min prestationsinriktade löpning nu i slutet på april och maj, den kommer fortfarande vara uppbyggande för lopp efter sommaren. Och ska man springa lopp efter sommaren, då tror jag att det är svårt att nu så här hålla på träna upp snabbheten och hålla på och finkalibrera, försöka hitta rätt tempo med klockan och så vidare. För det är så långt fram när man ska vara sitt allra bästa. Mm. Och det där har vi pratat om förut, det här med att kunna vara bra på många lopp på en och samma löparsäsong. Och där har jag som tips, antingen så gör man då det som vi pratar om, att man springer kanske 2000 meter eller 3000 meter på tid. Försöker hitta en hyfsat flack sträcka, värmer upp, joggar, gör lite armcirklar, kanske stretchar lite grann, testa några intervaller, lite så här spurter, och sen så kör man igång. Men man måste ha kommit in lite grann i andra andningen. Eller ett så här klassiskt Cooper-test.
Ja, älskar Cooper-test.
12 minuters löpning. Och sen så ser du hur långt du hinner på 12 minuter. Och alla moderna klockor har såna inbyggda konditionstest i sig. Så att man kan googla på sin klocka, modellnamnet och märket. Och så finns det såna här konditionstester. Så har de förslag på hur man kan lägga upp det. Och sen kan man göra ett eget, till exempel då VO2 max-test eller 3 km på tid. Och sen så tillsammans med dina egna värden, kön, ålder, längd, vikt, så kommer den kunna ge dig ett ganska så bra estimat på vad du har för konditionsvärde nu. Och sen så återupprepa det här konditionstestet senare och se, har den träning som du har lagt tid på gett resultat? Mm. Har det faktiskt gynnat det? För de allra flesta investerar ju tid med en tanke om utdelning. Så det tror jag är en, apropå då framgångsfaktorer, särskilt för de här allt eller inget. Att man ser liksom att ja, men jag kommer kunna hålla i den här träningen nu för att jag ser att det gör skillnad. Men har man inte blivit något bättre, trots att man har följt ett program, trots att man har genomfört alla träningspass, ja, men då behöver man ju titta på andra delar. Okej, har jag tränat för mycket? Har jag haft oregelbundenhet med hela veckor där jag inte har följt träningsprogrammet? Har jag varit sjuk? Har jag varit skadad? Har jag sovit för dåligt? Har jag ätit för lite? Eller har jag... Alltså, massa sådana grejer. Men det är ganska... Jag tror mycket på att avsluta en träningsperiod med en eller två kul tester. Men också att starta en ny träningsperiod med någon form av nulägesanalys. Så att man ser att den träning som man vill göra faktiskt är rimlig. Alltså rimlig träning. Är du sugen på att göra några tester?
Ja, men jag skulle bara säga att man behöver ju inte... som det vi har pratat om nu, ha en PT och massa avancerad teknik för att göra tester. Utan det är precis som du säger, det räcker ju med att ha en smartwatch eller en telefon. Alltså, det kan man ju göra själv. Det är ju inte så svårt, det beror lite grann på vad man vill testa. Så att det kan man ju verkligen bestämma själv, hur ska det här testet gå till. Har man tillgång till en PT så är väl det jättebra, för det kan ju ibland vara enklare att göra maxtester när man är med någon annan. Ibland, eller jag, om jag ser till mig själv, så blir jag lite rädd när jag ska testa när jag är själv. Jag vill inte göra det riktigt, då blir det ju inte ett maxtest, om man säger, när man pratar styrketräning. Men ja, jag är absolut sugen på att göra tester, men jag tror att jag har samma grej som min syrra, och det är därför som jag tror att hon måste vara i ganska bra form nu, för att hon vill inte heller göra tester när hon är i dålig form.
Ah, prestigen.
Exakt, och det är mest prestigen för sig själv. Alltså, det är någonting så att man har en illusion av att man kanske är ändå i hyfsat bra form och hyfsat vältränad och sådär. Den vill man inte på något sätt spräcka. Även om man kan säga så här, ah, men jag är så dåligt tränad. Någonstans i bakhuvudet så tror man ändå att man är lite bättre tränad. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Och då vill man inte bli avklädd. Man vill inte stå där liksom med kejsarens nya kläder och inse att det här, jag var ju väldigt otränad just nu. Jag är väldigt, väldigt otränad. För vissa är ju det en motivator. Men för mig och min syrra, det vet jag pratar för henne, är det inte det. Utan vi blir bara så här, men nu skiter jag i det. Nu var det så dåligt, nu skiter jag i det. Det är inte så här, nu kommer jag vara bättre nästa gång. Utan man blir mer så här nedslagen för att det var så dåligt resultat på de här testerna. Så att jag är ju just nu lite lite grann i en fas att jag vill inte göra några tester just nu. För att, du vet, jag är ju, har ju varit orörlig i princip hela vintern på grund av diverse olika skador. Jag har ju kunnat göra lite grejer, men absolut inte kunnat träna så organiserat som jag hade önskat eller uppbyggande som jag hade önskat. Jag har ju mest hållit på med tråkig jävla rehab hela vintern. Så att jag kommer ju vilja träna lite innan jag gör ett test. Att det då får bli min bottennivå när jag redan har hunnit träna lite. Så att jag kommer inte göra några tester i det närmaste. Men när jag känner mig lite bättre, då kanske jag kommer att göra det här testet som jag brukar göra på Bionic när man ställer sig på en våg som mäter upp muskelmassa, fettprocent och så vidare. Det tycker jag är ganska kul att göra faktiskt. Och det är bra för att då ser man faktiskt att det händer någonting. För ibland kan man ju när man lägger på sig muskler kan man ju tro att det går bara åt fel håll. Här försöker jag göra liksom en insats och ingenting händer, det går åt fel håll. Och så ser man svart på vitt när den här vågen mäter att man har ökat sin muskelmassa med si och så mycket och sänkt sin fettprocent med si och så mycket, men det kanske inte direkt märks i siffror på vågen, om man säger, för att muskler väger ju mer än vad fett gör. Så jag tycker sådana där tester är ganska roliga att göra, och även skulle jag vilja göra när jag kan använda min fot igen som just nu är helt jävla obrukbar, så skulle jag vilja göra de här spänsttesterna och sånt som syrran gjorde. Det tycker jag känns ganska spännande faktiskt.
Men jag har faktiskt en PT-klient som har ganska lik status mentalt, tror jag, som du. Hon gjorde världens träningssatsning förra året och var alltså riktigt vältränad. Och då visste vi att hon skulle göra en operation. Så vi avslutade liksom vår stora satsning med att göra lite maxstyrketester. Och då hade hon själv inte tränat maxstyrka. Alltså jag har inte satt henne på ett träningsprogram där hon ska göra tunga ettor helt själv i sitt garagegym där hemma, utan hon har liksom tränat och tränat och tränat då under förra året. Och sen så då avslutade vi med, då gjorde hon ett marklyft tillsammans med mig, sitt allra tyngsta, då stegrade vi upp till 82,5 kilo i marklyft. Och det var hon jättenöjd med. Och jag var jättenöjd, det var jättekul, det var lite högre än vad jag trodde att hon skulle komma upp i. Och sen visste vi att okej, nu kommer den här operationen. Sen följde 3 månader av där hon inte fick göra någonting i princip, och hon ville inte, alltså kroppen ville inte göra någonting. Och sen kunde hon komma igång med lite lugna promenader, 600 meter, 800 meter, och så stegrades den upp efterhand som hon kände att det funkade och kändes bra. Och sen fick hon börja göra lite rehabövningar. Hon hade fått ett program från vården. Och sen så byggde vi på det med lätta hantlar. Och jag tror att hon har kört då 6 månader, att det är ungefär 6 månader sen den här operationen. Och nu då är hon redo att börja träna med liksom ett riktigt program, börja träna lite tyngre styrketräning, välja tyngre hantlar, jobba med stång på axlarna i knäböj till exempel. Hon har haft världens tålamod och jag har inte behövt bromsa henne så mycket under den här långa rehaperioden. Hon har varit väldigt insiktsfull, vilket jag är imponerad av. För det är inte alla som klarar bromsen under rehab. Man får feeling och så drar man på. Och sen så bara, nej fy satan vad ont det här gjorde. Men hon har verkligen, vi har inte haft några bakslag. Och när vi nu då börjar med det nya träningsprogrammet, då startar vi med lite tester. Dels då att kunna göra 4 set knäböj med stång. Okej, vad är rimlig vikt för henne just nu? Och då kommer vi upp till 30 kilo. Jättefina knäböj. Hon gör bättre knäböj nu än vad hon gjorde innan den här operationen. Och så testade vi då igen marklyft för att se, ja, men var, liksom, var befinner hon sig i relation till innan operationen. Och hon var väldigt bra, i bra mental form och kände sig laddad, kände sig taggad på att liksom, okej, nu ska jag börja träna lite tyngre igen. Och då kom vi faktiskt upp till 70 kilo i marklyft med lätthet. Mm. Och sen så stannade vi där för att det var första gången hon körde lite tyngre. Men då, är det, då tycker jag att det är intressant där. Men då kan vi jämföra om, vi red, om hon efter den här rehabperioden ligger på 70 kilo i marklyft i relation till 82,5 när hon var som mest vältränad innan operationen. Då är det så här, åh vad härligt, vilken bra grund att bygga på nu. Istället, det som du då kanske hamnar i, att men gud vad dålig jag är. Jag som har tagit 82,5.
Exakt.
Och ja, vad mycket jag har tappat och så vidare. Och det där tror jag är lite grann av ett personlighetsdrag. Att tänka, wow, 70 kilo utan att ha gjort någon tyngre styrketräning. Eller, men gud, det är 12,5 kilo under från mitt max. Vad dålig jag är.
Ja, exakt. Alltså, jag hade ju varit där direkt, vad dålig jag är. Fy vad jag är i dålig form. Jag hade gått och suckat och klagat på mig själv och tyckt att det var helt värdelöst.
Kan man träna upp den där mentala inställningen?
Jag vet inte. Kanske, men jag vet inte hur man gör. Jag har ingen aning.
Det är där jag tror att en coach är bra. För den coachen är mycket mer objektiv. Och människan är mycket mer subjektiv.
Ja, jag vet. Men det kan ju vara så att, att man har en coach eller någonting som säger till en, men det här var jättebra. Tänk på det här och det här och det här. Man bara, ah, ja, men det var nog ganska bra. Och sen när man går hem så är man ändå så här, nej. Då trillar man tillbaka i det. Förstår du att det blir väldigt kort effekt av att ha en objektiv coach som talar om för en varför det inte var så uselt som man själv tycker att det var.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Det blir en kortvarig effekt. Men absolut, jag tänker om man fortsätter jobba med det så måste man ju bli bättre på det såklart. Men det där är lite jobbigt, för det kan bli också att man undviker saker bara för att man inte vill känna sig misslyckad eller känna att man har misslyckats med någonting.
Jag tror, när man känner nu så här att man vill komma ut och springa mer om man inte har sprungit under vintern, eller man känner att man vill göra någonting som man inte har gjort på länge,
mm,
och så känner man igen sig i dig, jag tror att det är jättevanligt, särskilt om man är prestationsinriktad i sin grund. Man vill göra sitt bästa, man vill göra andra nöjda, man vill platsa i gruppen. När det handlar om intervaller eller man spanar på vilka vikter de andra tar när det är styrkegrupp, träningspass och så vidare. Jag tror att man ska ge det, man ska inte utvärdera för tidigt. Jag tror att man ska försöka orka mentalt att inte utvärdera de första 3 veckorna. Åh, vad jobbigt.
Ja, det är det ju såklart.
Att man försöker sätta upp skygglapparna, inte skygglapparna gentemot andra kanske, utan skygglapparna för sig själv och bara fokusera på att genomföra. De här som nu vill börja springa på asfalt, för många gator har ju blivit sopade runt om i hela landet och man blir sugen på att rulla på asfalt. Att inte trycka på alla de där kilometerna i de första passen som man är van vid att kunna göra sen i höstas. Att man växlar, det här är ju ett så här klassiskt misstag många gör efter, från att ha varit värsta bra löparformen förra sommaren och sen så lyckades man konservera det och tyckte det var jätteskönt att springa in i hösten, och då kunde man kanske ligga på 8, 9, 10 kilometer och bara springa rakt av utan att behöva gå, och nu tänker man så här, ja, men nu ska jag börja springa igen, och så bara, va? Jag måste gå efter 2 kilometer, vad dålig jag är. Men att man faktiskt med flit växlar gång och jogging. Det som vi har pratat om, att man springer 4 minuter, går 1 minut. Springer 4 minuter, går 1 minut. När man är klar, då har man gjort hela den sträckan som man kunde göra i höstas. Men man har med flit gått periodvis för att få den här lite skönare känslan. Sådana grejer tror jag är jättesmart. Jag tycker inte man ska ta vid där man var när man slutade. Det kanske är så att man gjorde lite test i höstas på löpningen. Man kanske har en liten gammal siffra som man vill matcha emot. Och då gör man det. Men då tänker man som min PT-klient. Men wow, trots att jag inte har tränat löpning under hela vintern så har jag ändå bara tappat 4 minuter på den här sträckan.
Mm.
Alltså, men att vara lite schysst mot sig själv 3 veckor. Och sen ska man börja få resultat. Så är det. Efter 3 veckor så ska man börja få resultat. Och efter 4 veckor då kan det vara kul med ett nytt program. Och sen så får man kämpa i 3 veckor. Och sen har man fått lite resultat av det. Och sen kör man 1 vecka till. Och sen gör man ett nytt upplägg. Men att orka hålla sig i 3 veckor. Bromsa sig själv lite grann. Särskilt de här som byter träningsform till 100%. Om du har åkt jättemycket längdskidor under vintern bara och nu tänker så här, som jag då tänker, nu har jag jättebra kondition för nu har jag också himla mycket längd. Det är klart att syreupptagningsmässigt, om man tänker hjärta och lungor, då finns det en 100% överflyttning till löpningen från längdskidåkning. Men lokalt, alltså vrister, underben, knän, höfter, ländrygg, så kanske inte alls är samma typ av överflytt. Och då får man ju vara lite schysst. Man kan tänka så här, men gud, jag är inte alls trött i lungorna, men mina ben känns som stockar. Ja, men håll i det 3 veckor till. Och att inte dra på för långt, för snabbt eller för hårt. Och när det gäller styrketräning, det är lite samma sak där. Alltså, har du inte styrketränat under hela vintern, du kanske bara har varit ute och åkt längdskidor, åkt alpint och så vidare, och nu vill du börja styrketräna. Ja, men handleder, armbågar, axlar, höfterna, knäna, fotlederna. Alltså, då behöver man liksom tänka åt andra hållet. Hur gör jag det här schysst? Man kommer till och med säkert ha ont in i handflatorna för att man inte är van att hålla skivstången, eller man kör utegym med den här stora tjocka träbalken när man kör axelpressar och liknande. Man får vara lite schysst och så får man liksom ge kroppen lite tid på sig att förstå så här, aha, det är det här vi ska hålla på med nu. Det kan jag känna själv var en jättestor skillnad från de här. Alltså jag kände mig så harig och jag kände mig så okoordinerad när jag hasade runt i längdspåret i Ågesta på konstsnö där i december. Eller när jag körde varv på Stockholms stadion och bara, åh gud, vad vill kroppen nu? Hallå, vart är du någonstans? Till så här, nej men jag kör 25 kilometer i april uppe i Lindvallen och bara, nej men jag skulle kunna köra 25 kilometer till i eftermiddag. Det blir sån enorm förskjutning på 3 månader för att jag inte stressade i december, för att jag var väldigt snäll. Oj, 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 nu är det lite halt här. Oj, 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 nu kommer det nedförsbacke. Och orkar man bara liksom mentalt vara väldigt snäll mot sig de första veckorna, så kommer det komma stegvis. Det kanske inte blir den här stora wow, och man knyter näven bara, girl, I'm the top of the world, att man liksom, den stora grejen kanske aldrig kommer, men man kan känna att det liksom stegvis, lite hackigt faktiskt, kommer en känsla av att det känns lite lättare nu när jag springer mina allmänäsintervaller. Det är lite lättare nu med 5 kilometer än vad det var för några veckor sedan, men att inte ta det liksom vecka 1 eller vecka 2, det tror jag jättemycket på.
Oj, 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 du vet, 3 veckor, det är en evighet för en rastlös person som jag. Att vänta med att utvärdera i 3 veckor, det kan bli den svåraste utmaningen av alla, tror jag.
Ja, och det är väl det som är det här allt eller inget personligheten, fast i en specifik träningsform.
Ja, exakt. Ja, det är något som jag tar till mig nu, Lovisa. Jag ska...
Hästhoppningen, Jessica, där måste du ju känna skillnad. Om du tänker den här veckan mot när du drog igång hästhoppningen för några... Vad blir det nu? Är det en månad sen?
Sportlovet började jag ju hoppa.
Där kan du ändå se. Mm. Från de första lite skakiga hoppen till den här veckan. Att det faktiskt har...
Det har du faktiskt rätt i. För att det där, så jag har ridit för samma tränare, inte alla gånger men nästan alla gånger, när jag har hoppat. Och då sa hon faktiskt senast att nu börjar du komma in i det.
Så
jag tror att jag har hyfsat hög lägsta nivå ändå, med just med hoppningen. Men när man själv börjar, det är ju ganska mycket känsla. Man måste komma in i känslan lite grann. Så absolut. Men skillnaden med hästhoppningen från om jag har ett program på gymmet, till exempel, som jag ska följa då, det är att man kan ändå känna lite skillnad från gång till gång nästan. Det är väldigt, det triggar igång belöningssystemet ganska mycket. Att ofta så känner man för varje gång så går det lite, lite bättre. Och det är ju sånt som jag gillar. Jag gillar ju att få snabba belöningar. Quick fixes all the time. Bara puff, 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 ska det säga hos mig.
Det är därför du ska skriva upp alla vikter och hur många repetitioner du kan göra på den vikten just det här passet. Och så kommer du märka så här att nu kan jag öka 1 kilo på hantlarna. Eller nu kunde jag göra 9 repetitioner på de här hantlarna. Förra gången var det bara 8.
Ja, det
man måste
faktiskt
komma ihåg att skriva det. Så kan man passa på att njuta lite.
Jag ska bli duktigare på att skriva träningsdagbok efter. Jag är ganska bra på att skriva innan. Du vet, jag skriver ju ner alla pass jag ska göra. Jag skriver ner vad jag har gjort och sådär. Men jag är ganska dålig på att skriva vad hade jag för vikter, vad sprang jag i för tempo, hur kändes kroppen. Sånt där är faktiskt ganska bra, för man tänker att man kommer ihåg, men det gör man ju inte.
Nej. Ja, jag är taggad på vår in i sommarträning. Jag är taggad på att fortsätta träna utomhus. Alltså jag är så stolt över mig själv. Jag har tränat så mycket utomhus den här vintern. Det var min livlina. Och jag är taggad på att försöka konservera och göda den här energiboosten som jag fick av längdåkningen. Varje gång som jag liksom tagit på mig längdskidor. Jag har känt mig så uppfylld. Så det liksom har jag tagit på mig som ett eget litet uppdrag till mig själv. Jessica, vad har du liksom, om man tänker sig de kommande 8-9 veckorna, vad har du för uppdrag till dig själv? Vad har du för fokus?
Grejen är den, Lovisa, att jag har fått ett jobb. Jag kommer att gå in i en produktion som jag inte kan avslöja, för det är inte officiellt. Så jag kommer att jobba med en tv-produktion hela maj, halva juni faktiskt. Så att det kommer att bli en utmaning för mig att få till regelbunden träning. Så för mig kommer det att bli viktigt att verkligen vara konsekvent och att ha ett ganska strikt schema som jag kommer att göra när jag sen får mitt inspelningsschema. Men jag kommer att lägga fokus på styrketräning nu, eftersom jag kan inte springa med min fot. Min fot är liksom paj. Jag ska till fotspecialisten nu här i eftermiddag och även sjukgymnasten och se vad de säger. Men den jävla Siri, nu är hon med igen. Den mår inte bra. Så det kan jag inte. Så jag kommer lägga mycket fokus på min styrketräning helt enkelt. Och jag ska verkligen göra som du säger. Ge det 3 veckor för att se vad som händer. Inte hålla på i 10 dagar och tycka att nu händer absolut ingenting. Nu skiter jag i det här. Så det blir viktigt för mig.
Och som tips från coachen till det här gänget som skulle gå upp på Kebnekaise i juni. Jag blir lite avundsjuk såklart. Jag vet att det är många som är det här, som har fått inspiration av dina och mina fjäll, när vi har pratat om fjälllopp och så vidare. Mm. Ska man gå upp på Kebnekaise, då behöver man vara jättebra på att gå i terräng. Och man behöver prova att gå med sin väska, ryggsäck, uppför. Och man behöver också träna på att ha starka fötter nerför. Så där är det, så här, det viktigaste. Ha koll på sin utrustning och hur den känns när man går i den här svåra terrängen. Och uppför, nerför. Så det är bara att leta upp den där slalombacken som, där snön har börjat smälta och det ligger kanske lite små fläckar kvar. Man kommer ha snö sen när man är uppe på Kebnekaise i juni. Så det är bara att pulsa runt där.
Ja, men det låter faktiskt underbart. Det där är något som är på min bucket list. Jag ska upp på Kebnekaise någon gång i livet. Men det kommer inte att bli sommar.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka. Vi går in i senvår kanske i vissa delar av landet. Och det ska bli så spännande att höra hur ni andra, ni Träningspodden-lyssnare, lägger upp er träning. Så följer ni Träningspodden på sociala medier eller mig och Jessica, skriv lite grann om era tankar efter att ha lyssnat på veckans avsnitt. Så får vi också lite extra inspiration.
Det är ljusare tider på väg, kamrater. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram.
Hej då!
Podden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.